Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta om jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Mitt liv, du vet, är inte intressant på något sätt. Men den här snubben på omslaget och på mina bilder, han lever verkligen.
Atlantefödde Kabil Segal skrev i april 2017 en artikel i Harvard Business Review. Titeln var Why You Should Have At Least 2 Careers, och författaren slår fast att flera professionella spår i livet berikar på flera sätt och ofta resulterar i att man blir bättre i allt man gör. Kabil Segal själv har 3-4 karriärer parallellt. Dagens gäst har 2. Dels den som tenniscoach med en av Stockholms mer mytomspunna klubbar som NAV, TK Örnen, där musikproducenter, journalister, författare författare och andra handplockade medlemmar spelar. Dels den som rockstjärna som står inför releasen av sin fjärde skiva under eget namn, Jonas Lundqvist. Och båda spåren är 100% naturliga eftersom dagens huvudperson alltid ägnat sig åt dem. Var en lovande tennisspelare som barn, men något annat tog över. There's a big day coming for me. Big day coming. Ja, Örgryte-gänget Bad Cash Quartet fick skivkontrakt medan alla medlemmar fortfarande var omyndiga. De blev ett av landets större band under åren kring millennieskiftet. Och hur trummisen började sjunga efter splittringen 2004, hisspitchad nihilism och en grov anekdot om kastad korv. Ja, det förekommer i Värvet, avsnitt 439 med Jonas Lundqvist. Hur är det med dig?
Det faller lite bra. Nej men det är ju ofta man säger bra så är det ju, man ljuger ju 70%.
Ja.
Men är trevlig, vi har haft ett par trevliga stunder här senaste, tycker jag.
Okej.
Okay. Ja. Mm.
Hur ser livet ut för dig så här hösten 2020 då?
Nu är det är alltid skönt när hösten kommer också, tycker jag. Jag har förstått att man vädret är påverkar lite alltså. Mm. Nej men jag tycker det är skönt när de här sista sommardagarna slutar dyka upp, för att jag tycker det lägger sån press på en att fånga de dagarna. Och nu är mörkret här och nu kan man få vara i fred liksom.
Mm. Men du mår inte pissa mörker?
Nej. Det kanske jag gör. men jag gillar i alla fall, man kan sitta, alltså dagarna försvinner på ett mycket härligare sätt. De kanske bara försvinner liksom. Mm. Mer än att det här var ju omöjligt att hitta på någonting med den här dagen.
Mm.
Och då tycker jag att man kan få lugn och ro och sitta och, du vet, skriva lite, läsa, spela gitarr och sånt liksom.
Jag känner ju dig lite och jag tänker att du alltid har varit i ständig rörelse, vilket jag tänker är en väldigt bra vaccination för att må riktigt piss. Men å andra sidan så tänker jag också att du inte, alltså att du inte väjer för att må piss.
Jag tror jag lärde känna, kanske lärde känna, förstod vem jag var ganska sent sådär. Om vi är tillbaka till hösten nu jobbar jag som tennistränare liksom. Och då är det 16 veckor av ganska intensivt arbete. Och det gillar jag ju jättemycket, att det blir att man burar in, att jag har en bur liksom, så verkar jag där inne. Jag vet precis vad som ska hända på tisdag, jag vet exakt vilka elever det ska vara, jag vet allting där. Och ja, det motverkar ju att må piss.
Mm.
Det är så hemskt när man har varit sån här. Man har sett sig som en ung revolutionär och liksom man förkastar alla de här idéerna samhället har åt en liksom, att jag ska verkligen inte bli som alla andra. Alltså, du vet, alla sådana pinsamma grejer man tänker så här, men så finns det ju vissa grejer som samhället ändå har gjort rätt bra så här, att jag behöver ha någonstans att ta vägen liksom. Jag kan inte vara fri. För, nej men det går inte, jag måste ha lite inrutat så.
Mm.
Men sen har jag ju väldigt långa sommarlov, du vet. Jag har ju sett 10 veckor semester och sånt liksom. Och de sista 4 veckorna där börjar ju, då blir det ju existentiellt weird liksom. Så här, men du vet, hade ju föräldrar som var, du vet, de var aktiva hela tiden. Du vet, de gjorde grejer hela tiden. Så jag är ju väldigt dålig på, jag kan säga så här, jag försöker bli bättre på att njuta, bara ta det lugnt liksom. Jag vill ju verkligen kunna göra det, men jag behöver nog röra på min kropp. Min kropp måste vara i rörelse typ, för att vet, om inte jag går upp på morgonen liksom. Men så är det ju för alla liksom. Det här är ju inget speciellt, men då måste jag gå upp direkt, för annars är det liksom en blå våg som kommer in liksom.
Mm.
Om jag går upp lite för sent och jagar den vågen mig hela dagen, du vet, jag måste liksom, den måste vara långt ute till havs den här jäveln när jag kliver upp, för att det ska vara liksom en bra dag liksom. Mm. Det är så jävla jobbigt att gå upp också. Man vill ju bara ligga kvar och skita i allt. Men ja, jag håller på att lära mig fortfarande vad som är bra för det.
Sen var det här med att du är ständigt i rörelse och liksom att du går hem och lägger benen i isbitar för att du har gått hela dagen. Ja. Är det så fortfarande?
Ja, men Ja, jag måste börja ändra det där nu är vi inne på tennisnörderia. Men, nu för tiden så är... Det har hänt någonting de senaste 4 åren med kroppen. Liksom. Alltså, nu är jag 40. Jag bad i isbad varje dag. Mm. Och liksom har bränt mer pengar på kiropraktorer här än vad jag har gjort till någon langare någonsin. Liksom. Det är jävligt hårt när man har haft mycket så här kroppen som identitet. Jag har alltid kunnat gå till den och varit så här, nu ska vi göra det här. Och den har börjat göra riktigt jävla ont liksom. Mm. Så det är därför jag ser de här 16 veckorna. Det är lite så här militär tjänstgöring varje, de här 16, ta sig igenom de här 16 veckorna av tennis liksom. Mm. Men då är det ju då kroppen tar ju mer och mer stryk liksom.
Du står ju i begrepp att släppa en ny skiva också.
Ja just det, ja, precis. Det är verkligen, det är fan, det är därför jag är Kristoffer. Jag släpper skiva. Mm. Sorry.
Ja. Ingen fara. Men vad är det för musik?
Det är musik med svenska texter som jag har knoppat ihop. Mm. Och musiken den här gången har jag skrivit ihop med lite random polare. Men mest med Jocke Åhlund. Mm. Han har producerat också. Och jag släpper även skivan på hans bolag då. Mm.
Hur var det att jobba med honom?
Jättekul. Det var jättekul. Men det är mycket sådär liksom en förlängning av en vänskap som ändå har funnits från mitt håll kanske sedan jag var 17-18 år liksom. Han, eller så här, jag har sett honom, han har väl sett mig ibland. Kanske sådär. Men jag har inga problem med att det varit lite så här ojämställt i vår liksom. Det är helt lugnt för mig. Jag menar, men nu börjar vi ses ju då och så snackar vi ju väldigt mycket. Vi går igenom alla våra barn, alla våra vänner, alla våra relationer, vad det har kommit för ny musik. Sen har det ju gått rätt många timmar. Mm. Och så är det ju musik också. Och då det roliga är att musiken har vi aldrig... Vi har inte pratat om musik, utan vi är så i samma värld där. Så vi kan... Det är bara... Den behöver vi inte prata om riktigt.
Okay.
Känns som vi alltid skriver för en tredje person i rummet som är vår gemensamma smak. Och vi rättar oss efter den. Det finns liksom ingen ego eller någonting i det där. Utan vi bara... Ja, det här är bra. Ja, det här är inte bra. Det finns ingen mellanting liksom där. Mm. Så jag har varit... Som att ha en egen version av sig själv som är lite äldre, lite visare, lite bättre, lite klokare liksom.
Om du skulle beskriva hans begåvning?
Jag tror hans största begåvning är att han får människor att känna att de är lite bättre än vad de är just i stunden. Mm. Sen när man går därifrån så blir man sig själv igen. Men det där man håller ju på med så flummiga grejer. Det är så här vibrationer i luften. Det är ju inget konkret liksom. Utan så att skapa en stämning där och en trevlig stund ihop är nog är väldigt viktigt så här. Sen är ju han är ju en lutheran också. Han är ju en arbetshäst så här. Vilket skapar stor trygghet för mig. Kan ju vara lite så, du vet, folk har ändå lämnat sina så här. Det är ju inte jättemånga som fortfarande håller på ungefär samma sätt som jag gjorde när man var 20 liksom. Många har ju liksom skaffat sig andra liv och intressen och sådär. Och självklart så skulle det ju vara liksom. Men han är ju kvar i det här ungdomsövertygelsen. Man får en mail 02:30 av att någonting i en låt ska ändras. Mm. Att vi ska byta ut ett ackord. Det brinner fortfarande där. Och då blir jag trygg av det, för det är väldigt jobbigt när man ska spela med folk som man vet är så här, om du sitter ju ändå någonstans och tänker på vad du ska laga för middag eller vart du ska på semester eller den där tröjan du såg på internet. Jag kan lukta mig till sånt väldigt snabbt liksom, alltså som en tryffelgris liksom, känner jag så här, okej, men du är en sån typ, jag kommer behöva ta ansvar för att du är med i detta på riktigt liksom. För mig är det här hela mitt liv. Jag bryr mig inte om någonting annat liksom. Det behöver jag aldrig prata med en sån som Jocke och sådär. Och det tar ju tid att fatta det. Det är sådana man måste göra det med, eller så gör man det själv liksom.
Mm. Jag tänker att han tillför väl någonting också rent musikaliskt.
Ja, men det gör han också. Verkligen. Verkligen, men där har vi verkligen så här samma referens. Det jag menar, vi har inte dividerat om en enda vers eller refräng hit eller dit, utan liksom, däremot är vi väldigt snabba på att skjuta ner saker liksom.
Mm.
Och det spelar ingen roll vems grej man skjuter ner, utan det har gått väldigt. Jag menar, sådana här dubbla fantasier.
Dubbla fantasier är vad jag bryr mig om. Du känner inte mig, ja. Med orden har jag skaffat.
Ja, det var efter ett långt samtal bara. Han spelade upp ett par ackord och så la jag hela låten från scratch. Så det man hör där är, jag la om sången, men det är första gången vi gör den. Bam, så tog den. Mäktigt. Och mycket sådana grejer har varit över hela skivan. Så vi tänkte så här, vi bevarar den här energin som finns i det liksom.
Jag tycker det låter väldigt mycket som Jonas Lundqvist.
Men många av låtarna, Dubbla Fantasi kanske var ett weird. Många är att jag har kommit med någonting till honom, så vi har gjort klart det. Men det finns också någon låt till då han har spelat upp. Men jag menar, det jag menar med stämningen, så jag kanske inte hade vågat liksom bara freestyla till ett par ackord någon spelar upp, om det inte hade varit någon jag känner mig trygg med liksom. Mm. Det är ju jättepinsamt. Det är ju genant, du vet, man står där så här. Håller på.
Jag kan nästan inte tänka mig någon som är coolare än han.
Nej.
Och att då vara naken inför någon som är coolast i världen. Inte det lite alltså.
Aha, nej men han är ju jag ser honom som mer en pappafigur. Alltså han är ju, du vet, jag vet att första gången jag träffade, eller sen ett par gånger kanske, jag träffade honom tredje gången liksom. Vi hade väl gemensamma vänner, men jag tror jag var 18 år och så stod jag utanför G-klubben, om du kommer ihåg, i Stockholm och så. Och stod jag där, jag var ju säkert, du vet, full och ung och jag hade ingenstans att bo. Och då bodde jag hemma hos, då tog Jocke bara, men Jonas, var står du här ute och fryser? Så bodde jag hemma hos honom då. Då bodde jag tillsammans med, sov jag i samma säng som Jim. Jim är, det är hans son, han är idag 23 år. Så han, jag har aldrig haft, han är verkligen cool, Jocke.
Mm.
Han är supercool, men jag kan ju ibland tycka jag så här, cool att det låter som nästan lite mobbigt så. Eftersom det kan han ju, om man lägger den sidan till, kan han nog vara rätt vass där också. Men för mig och de jag känner så har han alltid varit den snällaste. Jag menar, vet, om du går på krogen med Jocke, då måste du ju lägga in ditt... Alltså om du vill ha en enorm chans att kunna betala för dig. Vilket blir ju pinsamt i relationen. Alltså det måste ju ligga ungefär jämnt liksom. Då måste du gå till barn och säga så här, jag tar den här, han får inte betala liksom, eller lägga in ditt kort direkt liksom, för annars är det kört. Och så är det med alla såna grejer liksom.
Mm. Jag tänker att din förra skiva, den var ju så, den kändes så fruktansvärt grov. Alltså så här, textmässigt, alltså, ja. Det var så himla uppslitande texter som jag tänker kanske inte egentligen handlar om dig, eller jag har läst mig till att du inte ser det som att de handlar om dig, men är du kvar i den världen?
Jag är kvar i den världen. Grejen att när jag skriver så här, så vet jag inte riktigt vad som händer. Jag vet inte var det kommer ifrån, och jag brukar aldrig heller fundera på det sådär. För jag blir alltid så rädd och tänker så här, bara, fan, det kanske tar slut då om man tänker på det. Det här kanske är någonting man ska analysera eller ens tänka på. Så jag försöker bara vara så här, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag vet bara att allting är mina egna upplevelser. Sen kan det vara i lite olika ordning och lite olika. Jag tror den låten du tänker på är en erfarenhet som är sann, men den är från andra perspektiv, andra hållet.
Okej.
Liksom. Mm. Ja.
På konstiga restauranger dit ingen människa går, har jag hela handen upp i ditt hår, och jag ringer dig om natten, jag gömmer våra mäns, jag bokar hotellet, betalar allting cash, och jag vet jävla dum i huvudet jag är.
Alltså, du blev bedragen?
Ja, Eller att jag var den som hon var otrogen med.
Ah, okay. Mm.
Det kan också liksom lite såna grejer. Men jag brukar säga ibland att det inte är jag. Men för att vara riktigt ärlig så behöver jag träda in i den här rollen som är en liksom... Så som jag... Du vet, mitt liv, du vet, är inte intressant på något sätt. Men den här snubben på omslaget upp mina bilder, han lever verkligen. Och jag kan väl skydda mig lite med det ibland så.
Ja, jag fattar.
Men jag har ju försökt aktivt att inte liksom hamna i det svenska metaforträsket så här i rocklyrik liksom. Jag försöker ju skriva på ett talspråkigt sätt liksom. För jag gillar också, men jag gillar när det liksom att det ska drabba tag, eller du ska kunna förstå varje ord första gången du lyssnar på det. Det ska finnas en liten historia i varje låt så där. Men alltså det är inte så att jag inte gillar otydlighet också, så bara att så här blir det när, du vet, man är det man är. Man ska inte fightas mot det. Och det man är, det kanske är det enda lilla originella man har. Så här. Ja, så här blir det när jag skriver. Ja, så tänker inte jag så mycket mer på det. Liksom.
Men om jag hade varit ihop med dig,
aha,
och så hade du släppt albumet Affärer.
Mm.
Alltså då tänker jag så här, fan Jonas, alltså jag ska gå och hämta barn på dagis nu. Tänk ifall någon förälder har lyssnat på din platta.
Ja.
Du sjunger så grova grejer om mig.
Ja, jag tänker aldrig så. Jag vet inte, jag kan inte tänka så.
Nej, okay.
Nej, men däremot till exempel med...
Eller?
Alla förhållanden jag har haft, liksom, eller så här, jag har alltid haft, jag tycker jag har haft sån himla tur med... Jag har alltid träffat på människor som... Den jag lever med nu, och hon går igenom alla mina texter. Alltså jag frågar henne om allting. Alltså vi har ju den relationen. Hon är hon är konstnär. Hon bodde, när jag träffade henne så bodde hon i smyg på en madrass i nya kontoret som hon rullar ut varje natt. Jag lever oftast med människor som är mycket mer öppnare än vad jag är, och far out i liksom, som inte tycker att det där är något konstigt. Det är ju liksom en sak man pysslar med. Man går inte in i någon människa och säger så här: hallå, det du älskar att göra, det får du inte göra med mig. Eller liksom, då har man ju sökt sig till fel person. Jag har haft väldigt tur med alla mina förhållanden. Liksom. Jag tror inte jag är väl par... Nej, men så här, jag har ganska bra relation med alla, även nu, även om man inte hörs med alla, så...
Ja, jag fattar.
Men jag fattar ju din poäng, jag fattar vad du menar verkligen. Men ja, jag har haft tur där.
Mm. Och det är konst ändå det du gör.
Ja, någonstans måste man väl dra och skilja liksom gränsen. Mm. Sen du vet, så här, folk på dagis och du vet, allt sånt. Fan, folk är rätt trevliga alltså. Mm. Det är ju liksom mer att människor måste tvingas att träffas i rummet där folk, vad heter det, tamburen, och så ligger det grejer där, så ska man inte klä på barnen och allting och så. Men fan, människor är, du vet, de är inte så dummande sådär.
Nej. Hur lång tid tog det att göra skivan?
Det skrevs väldigt mycket, väldigt snabbt. Sen dröjde det väldigt länge innan jag fick tag på Jocke på ett sånt sätt som var så här, jag fattar ju att du har massa grejer att göra, du så här, du måste ju också överleva, och liksom, det här är inte ett projekt som ska, det här är inte den grejen som kommer köpa något kaffe hem till dig liksom, men du hör det här va liksom, så jag var tvungen att bara fixa in honom så att han fattade att okej, det finns ingen, du har ingen väg ur det här liksom, du måste göra det här, vi måste göra klart det här. För det är liksom det här vi har gjort, det här är vad vi gör med våra liv liksom, och det här är för bra för att bara rinna ut liksom. Så det tog ett tag att bara fånga honom liksom, och inte försöka vara den som är så här, för att om man inte har cash liksom, då har man ju bara sin energi att ge, Och där måste vara en trevlig energi. Och då kan man inte vara så här, Jocke för helvete, nu jävlar, kör vi liksom. Utan man måste vara så här, nej men det är ju så här, om du vill bli legend Jocke så... Men jag menar, du kanske är mest intresserad av att spela in artister som har pengar och sånt. Men jag menar, här, vill du vara med? Du vet, lite meck där bara. Men sen gick det snabbt då vi väl fick tid igen. Vi drömmer ju alltid om att åka bort någonstans och få vara i fred och så. Men det blir ju liksom mellan dagis och barn och skola och allting. Vi har liksom fått in alltihop.
Mm. Vad tycker du om din röst?
Jag tycker inte så jävla mycket om den alltså. Det är vad det är. Vad ska jag göra liksom? Nej men du vet så här. Jag tycker så här live känner jag mycket mer för min röst. Eller så här. Skiva. Ja men då och då. Men däremot så tror jag ju på den. När jag hör den. Mm. Eller så här. Jag hör ju att det är ju jag där. Och det är väl det handlar om typ. Men jag är ju också från den... vet så här, jag är 14 år och hänger på någon weird skivbutik i Göteborg. Och bränner alla mina pengar på saker som nästan ingen har hört än idag. Där folk absolut inte kunde sjunga. Men jag är ju bara uppväxt med uttryck. Jag är inte uppväxt med några röster. Alltså där någonting har låtit bra liksom på det... Den man kan vara överens om är väl så här, från den tiden är väl att Kurt Cobain sjunger väldigt bra. Och det tycker väl alla nästan. Mm. Ja. Men så för mig har det bara varit om det uttrycker någonting. Men rösten i sig, jag menar vad fan, det gör väl alla. Det är ju det är en gammal trummis du vet, som sjunger. Mm. Någon som började sjunga, tog sin första ton när jag var ju 26-27 år liksom. Jag tycker det är rätt kul också att det ska inte, fan, om man hör det då kan man ju också kanske få en känsla så här som jag tyckte var så viktig med det jag lyssnade på när jag var yngre var så här, fan, om den här människan kan liksom våga sjunga då kan jag också göra det. Det är liksom gamla punkideal som ligger kvar.
Mm. Det finns ju en skiva på Bad Cash debut, eller det finns en låt som heter Jonas sjöng.
Ja. Det var en jävligt bra demo vi gjorde till den faktiskt. Där jag sjöng i replokalen. Bara för att visa hur melodin skulle vara. Men så låg den kvar. Men sen vi spelade in den igen. Så blev sången jätterolig. Och det var den som blev på skivan. Men fan just det, Jonas sjunger. Jag har inte tänkt på det på 100 år alltså.
Skulle man kunna säga att du har lite, som då, lite vacklande självförtroende när det gäller din röst eller?
Nej, det har jag inte, utan jag är bara med så här. Ibland skriver man melodier som man vet så här, ja men det hade varit fantastiskt om någon kunde sjunga den här, men jag får nog skita i den här melodin för den är inte för mig, utan det är bara mer att jag vet mina begränsningar typ. Vilket är också rätt skönt för det gör mig min, jag har få färger att måla med. Men däremot när det då funkar så tycker jag att det blir ganska det. Men jag tänker på det så här, vi kan ta så här Amanda Bergman, du vet. Sist när jag pratade med dig hade du luften kvar. Hur ser livet då? Hennes röst är så bra. Det finns ju vissa som har de här rösterna som är, man känner att de pratar, här är alla människor som någonsin har levt. Ända sedan Afrika finns i den här rösten. Hon har ju en sån röst. Så här, vad är det för röst? Men tänker jag så här, hur skriver man en, vad är en bra melodi? Eller en dålig melodi med sån röst? För allting låter ju bra. Är du med? Alltså hennes palett så här är ju, den är ju så bred så att det finns inga, det finns inget slut. Den går ju i 360 grader så här. Jag kanske bara har 10 grader att jobba med. Vilket också jag kan tycka så här, jag kan fortfarande bara 5-6 ackord och ha den här rösten. Ja, det är vad jag mäktar med och hålla på och pyssla med liksom. Så det är en nackdel. men i min, så som jag, det jag diggar så är det liksom, så kan jag leva med det.
Mm. jag hörde dig säga i någon intervju eller något samtal att du liksom eftersträvade att se lite sexig ut på bild. Ja. Och det tycker jag liksom att du är så jävla bra på.
Ja men kul. Nej, men det är nog mest lite, det är ju lite humor i det också. Men jag kan ju tycka, om man ska snacka lite så här konst och sånt, så det finns ju, du vet, när bilder tas på en, så kan man ju liksom välja att se lite oberörd ut, som att oj, togs det en bild där? Det där kan jag se ganska snabbt, om oj, togs det en bild där? Om det är den vibben. Mm. Då tycker jag det är mycket roligare och ärligare att visa den som tittar så här. Här togs det en bild och jag gav allting för dig, du vet. Mm. Och jag har det här, jag har inget hår och jag är liksom, jag är lite äldre än de andra du lyssnar på. Men jag kommer ge dig allting. I min värld får du allting. Och det kan jag tycka är bjussigt och lite så här trevligt liksom. Om man ändå ska uppta någons tid, så vill jag att den ska känna så här. Okej, men den här personen liksom gör det här med sitt liv. Och här får du det liksom. Och det är klart att inte jag är sexig liksom, och det tycker jag är kul liksom, att det inte är så liksom.
Fast du blir ju det.
Men jag gillar ju att dansa. Jag menar, jag har ju en stor liksom, en, just om dans är ju så här, jag gick ju på fotboll och gjorde de här alla killgrejerna så här. Så hade jag en vän som gick i ballett då. Och vi var ju bara 8-9 år, men jag kände hur det brann till där, att det var fan, det är dit jag skulle liksom. Om jag hade växt upp nu kanske på Söder, då hade jag nog gått ballett liksom, eller så här. Och just där, jag kommer ihåg när jag såg Madonna första gången, kanske 1990 på någon Svensktoppen på TV eller någonting. Då hon var ju grym så här, men jag kollade ju väldigt mycket på hennes bakgrundsdansare liksom. Och jag tänker ofta på att hur det var för Madonna på 80-talet, då hon slog igenom från, alltså, det här öppna New York, och hur hon åkte runt i de här Mellanamerika med de här dansarna som var så fruktansvärt, som från, det måste ha varit verkligen att två världar kolliderade. Men just att vara en bakgrundsdansare, en så här sjukt bra bakgrundsdansare, vara med uppe på scen, vara med på allting, ha kul, men ändå dagen efter bara kunna ta en kaffe vart som helst utan att någon bryr sig liksom. Så dansen är ju verkligen någonting som jag hade velat göra om jag hade kunnat leva om mitt liv liksom. Mm.
Finns det paralleller att dra mellan ballett och tennis?
Ja, men det är ju ganska så här långa muskler, väldigt, om du ser tennisspelare så är det finns ju få muskelbär där ute, utan det är ju väldigt mycket liksom core och vader, och ja, det är långa muskler, vilket det är i ballett och dans och sånt också. Men jag kan inte dra några liksom riktiga paralleller så, men väldigt få tennisspelare har ju många har ju en rytm. Många vet vad en rytm är, för det är en rytm i tennis liksom. Det är väl enda parallellen så där. Men ja, men dans, fan, det hade jag verkligen så här kunnat tänka mig att göra. Mm.
Jag visade en video där du dansar i ett kontorslandskap. Vad är det för?
Ja, just det.
Vad är det för låt?
Den låter heter Mamma. Det är från Vissa nätter-skivan.
Ja, och jag visade den för min tjej. Ja. Och hon tyckte att du var så jävla härlig. Och hennes reflektion var just det tror jag. Att du liksom i ditt, alltså att du har ett osvenskt självförtroende helt enkelt.
Det har jag inte. Mycket av det som, nej, utan det är ju mer att jag, det spelar så stor roll någonting. Det är nog mer det jag tar spjärn i.
Mm. Ja, det ska vi prata om också.
Ja. Men så här, herregud, vad min tid är nu. Mm. Den kommer aldrig åter. Skitsamma. Mm. Men självförtroende tycker jag, det är mer att man ser sig som självförtroende. Fan, jag självförtroende. Jag kan ha en grundsjälvkänsla kanske. Men det är ju mer sånt man får av sina föräldrar och uppväxt och sådana grejer. Mitt självförtroende, nej fan, du vet, varje gång innan jag går på scen, du vet så här. Så du kan ju prata med de musikerna som jag har spelat med genom åren, varav alla slutar liksom. Mm. För att jag, det går inte att prata med mig innan jag går på scen. Och jag är ja, jag måste jobba på det. Jag måste verkligen jobba på det. Den här turnén ska jag verkligen jobba på det. Men jag är så otrevlig och så kort, alltså jag hör inte vad folk säger liksom, för att jag ska upp där på scen. Jag är livrädd liksom, förrän tills jag kommer på scen och första ackordet har gått av liksom.
Så du har liksom, du har bränt ut halva musiker Sverige.
Ja, men många tycker det är kul. Många tycker det är kul ett tag så, bara för att de brukar spela med folk som är så här. Ja, men alltså absolut inte att de tar det som ett jobb, men lite softare människor. Folk som kanske har spelat, ja, som har en show som de gör, de har förberett mellansnack och lite så, så glider man med på den turnén och så är det så här. Men och gud, nu låter det precis som att mina shower är speciella, så är det absolut inte, utan men ja, det är väl, det är väldigt nära till att hela tiden att det kan komma ur min mun. Ja, men då skiter vi det här då. Då skiter vi allt då. Vi lägger ner allting. Mm. Om inte det blir så här, för då är det helt meningslöst för mig. Ja, och det är ju inte, det är inte fan, det funkar när man är yngre liksom, men med 20 så alla, men nu måste man ta lite lugnare med såna kommentarer, och det har jag verkligen jobbat med liksom, att försöka bli så här, fan, bara för att det här är min grej så behöver inte det vara allas grej liksom. Men så nu har de jag spelar med, nu har jag lyckats bevara, ja, de hänger med från förra turnén liksom,
okay,
till den här turnén, och det är ju skönt. Och de andra musikerna jag har spelat med har ändå liksom, ändå ja, inte bättre, men ändå låt dem förstå att jag förstår vad ni har sett och vad ni har varit med om liksom, och fan, det kunde ju varit trevligare liksom.
Har du dåligt samvete?
Inte så dåligt samvete, men jag bara levt mig in i deras situation och bara förstått att ja, men fan, det är Eskilstuna. Det är 50 pers. Du har en som mig där. Som, ja. Och du vet. Fan, finns för roligare grejer än så.
Vad har du offrat på rock'n'rollens altare?
Ingenting. Rock'n'roll har gett mig hela mitt liv. Och jag skyller den allting. All glädje, alla vänner, alla stunder av att sitta hemma och vara i den här bubblan som man kan få då och då. Så jag är så glad för att jag har någonting som jag tycker om, som är typ gratis och som jag alltid kan gå in i. Mm. Och det verkar inte sluta heller med det. Jag vågar inte prata om det, det kanske slutar imorgon. Om det tar slut imorgon, då har jag offrat allt för rock'n'roll. Mm.
Men ja.
Men jag ser inte som att jag har offrat någonting.
Har du några tankar om vilka som är din publik? Känner du dem liksom?
Jag önskar, jag brukar hänga kvar och snacka lite och med dem och ha lite kommunikation på sociala medier, du vet. Om någon skriver någonting så brukar vi skriva några meningar och... Det är ju ganska nytt för mig också att ha en publik så där som är engagerade. Du vet, kanske det var väl i alla fall från 2006 till 2016. Ja, det är 10 år där som jag turnerade ganska mycket. Alltså jag verkligen spelade, du vet, likadant som jag gör nu, fast det var ju sällan mer än 40 personer på spelningarna liksom. Jag vet att någon turné jag gjorde både från norr till söder, alltså ganska stora ställen, då hade det varit 11 personer sammanlagt.
Sammanlagt?
Ja, sammanlagt då.
På hur många
gig? På 7 spelningar.
Okej. Okay. Mm. Det snittar alltså på 1,5 person?
Ja, 1,5 person. Men då räknar inte med ljudteckningen och sådana grejer, utan det var ändå så här, ja, betalande folk liksom. Så man ska inte liksom, det var inte mer, men det var inte mindre. Det låg där, så det här med att det har börjat komma en publik och så. Ja, vi har inte varit med varandra så länge. Jag har varit längre själv än vad jag har haft publik så. Men uppfattar det som väldigt trevliga människor. Framförallt väldigt mycket trevliga killar, tycker jag. Mm. Väldigt trevliga tjejer också. Men trevlig publik. Du vet, jag gillar ju när det är trevligt liksom. Man säger tack och hej, du vet, och allt sånt. Det tycker jag vi gör till varandra.
Väluppfostrad.
Ja, väluppfostrad. Mm.
Vi var lite inne på det här och jag tänker att du är nihilist. Vill du pitcha nihilism eller ska jag göra ett försök?
Ja, men snälla, gör det. För jag har ju varit in... Jag förstår, jag vet ju, men jag önskar inte skämma ut mig.
Nej, men enkelt uttryckt då, så kan man väl säga att det betyder att vi ska alla dö, så ingenting spelar någon roll.
Ja, men sen finns det ju två delar på den. Det finns ju, låter ju väldigt negativt när du säger det, så. Mm. Men jag tycker, ja, ingenting spelar någon roll, vi ska alla dö. Därför är den här stunden helt underbar. Mm. Så ser jag det. Och där är det ju tudelat liksom. Vi kan säga så här, vi kan säga två stora rock'n'roll personligheter då. Vi säger att Noel Gallagher och Kurt Cobain, att de båda är nihilister fast de har vars, du vet, så här, varsitt sätt att se på det.
Mm.
Då är jag en positiv nihilist.
Du är Noel Gallagher skolan.
Ja, men jag tycker ofta så här, varför inte?
Mm. Men varför är det viktigt för dig att ingenting spelar någon roll? Det är ju för sig en motsägelse i sig.
Nej, men det är inte viktigt. Utan det är mer bara att vi är ju... Det här att... Du vet, vi åker runt på ett klot i all jävla hastighet i en evig rymd. Ja, du vet, så här. Så är det med det. Vad ska vi åt det? Det är mer bara att det är kanske det perspektivet. Så.
Mm.
Så länge man inte gör någon illa, du vet.
Nej, men då undrar jag så här, hur är det att vara förälder och nihilist?
Vissa grejer är viktiga. Väldigt viktiga. Och vissa grejer är det inte. Även om man älskar dem och gör allting för dem. Vara förälder. Då är det mer så här, att vara förälder. Jag har bara en grej så här, man ska komma med något som förälder så här. Vad jag har märkt är att jag är ju ledig ganska mycket i stora sjok så där. Och jag har varit jäkligt mycket med min dotter, alltså bara spenderat tid, bara mängder med tid. Att jag märker att man behöver nästan inte uppfostra så mycket då. Om man är i tid, bara för att den gör ju precis som man själv gör. Och hon ser världen genom mig. Det är ett jävla ansvar. Men det är sällan man behöver gå in och... Nej, nu måste du göra så. Om du bara spenderar sjukt mycket tid. För du behöver inte hålla på och vara tjata sönder då. Liksom. Jag tänker att det är när du är frånvarande. Du kommer hem. Ta bort tallriken.
Mm.
Liksom. Men om du är väldigt mycket hemma och är där.
Ta bort tallriken.
Så... tar man bort tallriken och sen när den är lika stor själv så tar den bort tallriken, för den vet inget annat liksom.
Mm. Det är ganska sunt råd, tänker jag faktiskt.
Ja, men så här, fan, om du har möjligheten så är ju det, så räcker det väldigt, väldigt långt liksom, istället för att så här, på håll försöka göra den här människan till något bra liksom.
Mm.
Men i list, jag vet ju vad jag för klang gör. Jag gillar klangen för att den påminner mig om en ungdomskultur. Alltså det påminner om liksom, det att när man börjar rota existentialismen när man är så här 19 år och dricker kaffe och sitter på kafé och röker de här dagarna. Eller vad var man, 15 år kanske. Men i samband med föräldraskap så får jag lite så här, men herregud, det är ju så fint och skört och vackert, och jag tänker mer på blommor och tårta och ordning och reda så här. Så jag vet inte.
Det jag tycker är svårt som förälder, det är ju att göra sina barn självständiga kontra instinkten att karla dem. Hur är du med det? Och hur hade du det när du växte upp?
Jag är för kärlek. Jag tänker om det är ett kärleksfullt hem liksom, så klarar de av liksom, man bara fyller dem med kärlek så klarar de liksom av. Jag tänker hela tiden så här. Okej, när människan ska kunna stå 17 år i London, tappat mobilen och ska fatta läget liksom. Det är min mardrömsscenario. Mm. Att den ska liksom kunna fixa det. Och då kan man inte, den måste ut där och få lite törnar och så får den komma hem och du vet, gråta lite, så snackar man och så, du vet, så tar man en promenad, snackar man lite mer än att gå in och mäcka för mycket.
Mm.
Men det gör ju ont, det är ju alltså det är att vara förälder, det gör ju bara ont. Det gör ju ont hela tiden ju.
Tycker du det?
Ja, men om man tänker på vad som liksom, hur slumpmässigt liksom alltså du vet bara hur klassrum och liksom olika dynamiker och allting och vad de ska gå igenom, allt det där liksom. Det är ju jättelätt att curla, alltså det är jättelätt liksom.
Jo, det är ju det.
Ja, man får bita sig, man får hålla tillbaks liksom.
Mm.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
En sån här grej som jag hörde dig säga i någon bisats i en intervju var att liksom din pappa ändå tyckte att eftersom du... Okej, okay, Jonas, om du skiter i plugget, vilket du ju uppenbarligen gör, då får du fan se till att göra någonting meningsfullt med det här bandet och det.
Ja, men så var det.
Och det känns ju verkligen från mitt perspektiv som... väldigt okurligt på ett sätt.
Ja, men det, så var ju han. Eller han var mer intresserad av karaktär. Att man skulle skapa en ha typ någon... alltså, nu säger inte att jag har fått det här, men det bara, för honom var det väldigt viktigt att ha så här, ryggrad. Att de bra besluten var inte alltid de enkla, och liksom den lätta vägen var inte alltid den bästa. Eller rätt så här... För honom var det viktigt att man gjorde så här saker. Om du gör någonting, gör ordentligt typ. Vad den gällde så. Mm. Men Ja, så... Alltså, vissa grejer... det är ju det man oroar också för som förälder. Så här. Det satte sig hos mig att han sa så. Vilket jag har säkert applicerat på massa grejer. När jag ser tillbaka på det så här. Han sa så till mig. Det kanske var... Menar han att hela livet skulle vara så liksom? Eller? Mm. Eller så var det bara så att han kom hem från skolan. Han var själv så här problembarnslärare. Du vet, hade de 12 värsta ungdomarna i hela stan som var ihopplockat i en klass för honom liksom.
Mm.
Kanske var han bara trött när han kom hem och sa så här bara, men du, skit och plugga då. Kör, spela rock då. Du vet, liksom. Mm. Och så tog han en macka och tänkte inte mer på det vad han hade sagt till sin grabb liksom. Och det tänker jag, det är livsfarligt som förälder, att man bara så här säger något i förbifart som bara fastnar där för evigt, du vet, så här bara, va, sa jag det? Du vet.
Är din pappa i livet eller?
Nej, han dog förra året.
Ah, wow. Okej. Okay. Ja. Ja, jag vet att han var viktig för dig.
Ja.
Men hur minns du honom då liksom?
Det är inte så att jag minns, jag kan ibland känna så här att det är liksom längst ner i fickan så har jag liksom ett litet eldkorn bara. Så jag känner så här, det där är från farsan liksom. Och att det är liksom en, ja, men en så här stark mängd kärlek där liksom. Som är liten eld liksom.
Mm.
Men minst, han var jävligt weird liksom. Alltså du vet så här, men han tyckte ju verkligen om mig alltså. Han var ju mig och jag var honom liksom. Vi var ju väldigt nära liksom. Han kunde förstå mig väldigt tidigt och var aldrig rädd för det här med som rock'n'rollen, du vet liksom. Att han gjorde ju vissa grejer som var så här. Du vet, en sån här ungdomsperson som var, hade hand om fotbollen, handbollen, tennisen, hem och skola. Hans elever ringde hem till oss jämt. Han satt i telefon med dem jämt. Och det här var ju kids liksom, som inte hade så bra som hans egna barn. Liksom. Satt i telefon med dem jämt. De kom hem till middag med oss. De här bilderna på pappas elever. Alltså, det är de roligaste bilderna som finns. Alltså, det är så random guys. Alltså, från, du vet, ja. Men i alla fall...
Ingen som... Blev det folk av dem sen?
Ja! Ja! Okay. Nej, men alltså... Ja, pappa gav ju hela sitt... Alltså, de här kidsen var hans ansvar, liksom.
Mm.
Men ibland kanske det var... Han hade ju väldigt mycket energi. Ibland kunde man ju vara lite så... Ja, men jag kan berätta en rolig... Det här är en rolig historia, då. Den kan ju låta tragiskt, liksom. Men det här är farsan, liksom. Okej, vi är uppe på träningsläger någonstans i Göteborg, liksom. Med omnejd, det är fotbollsläger. Vi bor i några baracker, så här. Vi grillar korv i skogen. Det är min brorsa som har berättat det där, jag var inte med då. Då finns det en korv kvar på grillen. Så, fan det här är för grovt, alltså ni, nej. Ja, men i alla fall, så ber min brorsa pappa så här, kan inte jag få den korven? Nej, då kommer de tro att jag favoriserar dig. Så tar han korven och slänger ut den i skogen. Förstår du?
Ja.
Liksom. Men samtidigt så var han den som var så här, jag blir intresserad av trummor. Ja, nästa dag så stod det trummor, alltså han... Då fick jag trummor. Förstår du, att önska trummor och få trummor?
Mm.
Det är ju sinnessjukt. Så var det någon granne som klagade där i ögat. Då sa han ju bara, alltså min son spelar trummor precis när han vill. Så är det med det, du vet. Ja. Så de var komplexa den där generationen liksom.
Där kan vi snacka lutheraner, tror jag.
Ja. Nej, men det var ju beyond. Och grejen att de som lyssnar nu som är så här 25-26 liksom. Deras föräldrar är annorlunda.
Mm.
Vi hade ju vi är typ den sista generationen som hade föräldrar vars föräldrar stod på åken eller byggde hus för hand eller var med om, ja, det är liksom sånt jävla glapp där.
Mm. Ja, visst.
Ja. Det var de första föräldrarna som testade och pratade med sina barn och testade typ, kan vi ha något annat än bara typ en örfil, du får mat. Liksom.
Mm.
Så min pappa hade ju själv ingen förebild vad en pappa var.
Nej, just det.
Alltså, det var ju så här. Han testade ju för första gången liksom. Jag ska bara bli bättre typ. Det var nog så här, bara inte slå dem och jag liksom försöker vara där, så är jag ju rätt bra liksom.
Mm. Vem är din mamma då?
Kerstin heter hon, fyrbarnsmamma. Men var tryggheten, var hemma mamma. Hon sydde hemma. Sålde klänningar svart i området.
Okay.
Påhittig, rolig, gullig, underbar.
Vad har du ärvt av henne?
Hoppas på att det är mer saker jag ärvt än vad jag har märkt. Att det kommer ploppa upp några grejer. Hon fick de här barnen. Och jag frågade henne så här för ett par veckor sedan. Så här, är du nöjd med ditt liv? Liksom, jag menar, nu blev det lite så att din man dog lite snabbare än vad du var tänkt. Liksom, och nu är du lite sjuk. Liksom, men... och då sa hon att jag är så lycklig jag fick er. Det är det finaste, du vet, så här. Så hon var en mamma liksom.
Mm.
Och väldigt för ungdomar, för kids, för väldigt, tyckte väldigt mycket om Martin i Bad Cash-kortet. Tyckte väldigt mycket om de andra i Bad Cash. Frågade alltid alla hur läget var och allting. Var väldigt... väldigt intresserad av sina barn och deras vänner, och också en community person liksom. Alltså, om det var någonting i skolan och sånt, eller vet, om det var någonting, så var det alltid mina föräldrar som skjutsade och styrde upp och bakade bullar och allt sånt där liksom.
Det måste ha varit väldigt speciellt för föräldrarna till er i bandet liksom, för ni var ju så jävla unga när ni började liksom, ja, men spela och sen turnera liksom som 15-16-åringar.
Jo, men man förstår det mycket mer nu så här efteråt, så här att jäklar, okej. För ja, det är klart att de försökte hålla oss lite hårdare än vad det gick, men jag menar, det hade jag ju själv gjort.
Ja, herregud.
Alltså verkligen så här, och man är ju aldrig så gammal som när man är. Alltså, människans tuntigaste ålder är typ 16-22. Då är man är aldrig så gammal som man är då. Alltså, man är så här bara... jag vet. Det är bara så här... Alltså, du vet, det är så här... Men alltså, det är så jävla glapp mellan föräldrar och ungdomar då, liksom. Men de var ju fan schyssta, alltså. De förstod ju att det var det här vi ville göra, liksom. Och att det tjänade liksom ingenting till att försöka stoppa den där ångvälten vi var liksom.
Mm.
Så de gjorde väl det bästa för att göra det bra så där. Men visst, det var ju liksom roliga scener när jag tänker tillbaka på det så här. Vi ses i någon villa i Örgryte. Det är något kontrakt som ska skrivas på. Vi får inte skriva på kontraktet, det är våra föräldrar. Och föräldrarna står där och det är en rolig syn liksom. Alltså, och alla vi har fortfarande den här relationen till våra föräldrar. Men var inte så pinsam nu. Det är så här, du vet, så här, vi hade inte ens kommit ur det stadiet, förstår du, du vet. Så jag bara, bara så här liksom, du vet. Fan, kan du inte bara låta oss bara skriva på kontraktet, skit vad det står, för vi bara spelar in skivan bara. Och någon pappa som var så här företagare, du vet, så här, bara, du vet, står där med slips och liksom så här och ja, fan vad de... Man fattade inte att det var kärlek, du vet. Man trodde att de var man tyckte de var jobbiga. Men det var bara så här... världens gulligaste föräldrar, liksom.
Ja, det är klart.
Mm. Ja.
Bad Cash, var ni ett bra band, tycker du? Så här 25 år senare.
Vi var ett bra band. Vi var ett av de bättre banden. Mm. Men musiken... Om jag bortser från musiken så var vi ju... Jag läste ju väldigt mycket om band väldigt tidigt i mitt liv och var väldigt intresserad av liksom, du vet, Robin Hood och Sjövårdsskogen och det här att man var liksom ett gäng, så det var liksom det jag drömde om redan som barn, att man var liksom, man var ett gäng och så var man liksom utanför någonting så här. Och så det här bandet, den grejen försökte jag införliva så snabbt i det här bandet som det bara gick. Även om vi var 13 år när vi startade, så ville jag verkligen liksom införliva det här att vi är ett gäng, det är bara vi liksom, och ja, lite sekt känsla försökte jag få runt det. Och så vi var ju ett band Vi var barndomskamrater. Vi hade känt varandra sedan vi var 4 år gamla. Och vi höll ihop. Och vi gjorde det i 12 års tid. Och då sågs vi 3-4 gånger i veckan. Och varje dag i plugget. Mm. Och det fanns regler som att du får inte vara borta mer än 2 veckor från bandet någonsin.
Mm. Och det var Jonas Lundqvist som hade bestämt.
Jag vill inte säga vem det var. Mm. Det fanns regler som var, du får inte ha gymnasiekompetens. Det fanns väldigt mycket regler. Och jargongen var hela tiden kritisk mot det vi gjorde och mot varandra. Och så växte vi upp där. Vi växte upp i det bandet liksom. Vi allihopa. Mm. Och vi träffade varandra mer än vi träffade våra föräldrar. Och så om du frågar så här, var ni ett bra band? Ja, men det där är väl vad exakt ett band ska vara enligt skolboken. Där tror jag faktiskt är sant det jag säger nu, att det kanske bara har funnits en 7-8 stycken sådana band i hela världen. I alla tider.
Okay.
Som var ett band i den utsträckningen vi var. Mm. Sen musiken som kom därifrån, vissa grejer är helt fantastiska tycker jag. Men det var just, det var känslan av att vara i ett gäng i tron om att vi var utanför någonting som var det starkaste för mig.
Jag tycker att Muse You är liksom, den är tidlös tycker jag. Och jag vet att ni liksom, alltså, den var ju så himla tidig och ni ville inte släppa den som singel och så vidare. Så här,
nej, men... ja, det var ju sällan att jag släpper den som singel.
Ja.
Men jag kan tycka också att den är väldigt, det är ju, ja, den skrevs ju när vi var 16-17 då. Det är ju en jävla dänga bara.
Ja, verkligen. Ja. En perfekt poplåt på något sätt. Men var det någonsin så att du valde mellan rocken och sporten liksom?
Ja, men det kan man säga lite att det var. Tennisen är ju en ensam sport, verkligen. Och bandet var ju något helt annat. Sen var det nog inte så att jag valde så mycket mellan musiken eller sporten. Utan det var nog just ensamheten eller gängkänslan som jag valde mellan. Då valde jag gänget liksom. Och sen var det, om jag skulle vara, känns som man pratar om en annan person, det var ju så länge sedan, men jag var sent, kanske inte sent ut, men omogen då. För tennis handlar så det handlar ju så mycket om psyke, så det finns ju inte liksom. Och så är du 13-14, du är på väg upp, du är liksom, du börjar komma upp där du möter verkligen bra spelare. Du tävlar, du åker runt i Sverige och din pappa kör dig. Bara det liksom, du vet, att man hade en pappa som körde liksom. Ja. Och du får utbrott på banan. Och det är inte så charmiga utbrott. Det är liksom inte McEnroe, utan det är dåligt liksom. Du skapar dålig stämning. Mm. Och du vill inte utsätta dig själv eller någon annan för det mer. Så det var psyket i tennisen som inte, det höll inte liksom.
Alltså vadå, var du topp 10 i Sverige?
Nej, det var jag inte. Men jag var distrikts... Jag låg 10 i distriktet. Man kan säga så här, om jag hade liksom gett mig hän då, så hade det säkert kunnat hända ett och annat. Och det märker jag fortfarande än idag. Att vissa grejer är så här, vissa grejer föds du med. Det kan du inte öva upp. Och ett par sådana grejer har jag fortfarande i tennisen. Man känner så här, ja, men det här är ju, det här går inte att lära ut liksom. Men jag hade ju inte psyket. Och då är det så. Mm. Då hade jag fått träna väldigt, väldigt mycket. Förlorat väldigt, väldigt mycket. För att sen komma åter när jag är 16-17 i ett senare läge. Då man har liksom mognat mer.
Men så... för du hade...
Men däremot så... Du vet, jag tränade ju 5 dagar i veckan. Mm. Med fys, alltså... En fys som var så där... Så att man spydde efteråt. Det var ju på riktigt liksom.
Men du hade blicken för spelet?
Det har jag fortfarande. Ja, precis. Det hade jag.
Och är det det som är det svåraste att lära ut?
Nej, utan, eller, liksom, på den nivån så är det så här, då har alla blicken för spelet. För om du inte har det så är det ändå ingen idé. Sen kan folk ha mer av det. Men jag hade blicken och känslan, men sen kom rock'n'rollen som en sån stor kraft, och den hade legat liksom längre bak också liksom, ända sedan jag var 8-9. Och det gick inte ihop i min dogmatiska huvud heller, du vet. Det har varit väldigt, väldigt mycket svartvitt, du vet. Jag är precis på senare tid jag har förstått det här med gråskala liksom, men då var det svartvitt liksom. Nej, tennisen passar inte in i rock'n'roll. Mm.
Det gör det ju inte riktigt heller.
Nej.
Finns det några exempel?
Nej, det gör Mats Villander. För man skiter i om det passar in eller inte.
Nej, liksom. Men precis. Ja, ja. Nej, men annars, nej, precis. Du kunde ju också ha bildat skola.
Ja, nej, men det var verkligen en verkligen trevlig tid, tennisen. Och jag lärde mig mycket där. Men det var också väldigt, väldigt kul, du vet, just där. Man cyklade upp till hallen, väntade på lediga banor. Man spelade så mycket det gick. Och det var kanske första gången i ens liv man liksom, man gav sig hän till någonting, alltså som var också ens eget ansvar så här. Mm. Och att just träna kroppen så hårt så här, mycket, mycket tävlingar, så många armhävningar man kan på en, mycket, mycket liksom, ja, det var kul liksom. Mm. Du vet, man åker ner till Båstad, bor i barackerna där, och så är det träningsläger, och så kanske man får tag i choklad, du vet, sån grej. Och sen ska man upp och äta frukost med alla, du vet. Ja, det var jävligt, jävligt kul. Alltså jag älskar ju den lägergrejen liksom.
Mm. Är det inte lite förutsägbart att det blev en sån utpräglad rikemansport för dig?
Det var ju så här, på den tiden jag började spela så var ju, hade ju Sverige, det var 85-86 då hade ju Sverige, du vet, ungefär 14-15 spelare på topp 40. Mm. Tennis var ju en folksport, alltså tennisbanor fanns ju överallt. Tennis var liknande fotboll lite i liksom, så jag minns den
var dagen. Var det Villander och Edberg? Och,
ja, det var de, och men sen var det ju liksom, ja, det var ett helt gäng bakom dem också. Det fanns ju liksom både Gustafsson och Magnus Johansson och liksom Kulti och...
Just det, Niklas Kulti. Vet,
det var ju... det var ju hur mycket som helst liksom. Mm. Så jag minns att pappa körde upp oss till GLTK då. Det som är min hemmaklubb där jag också jobbat mycket och som jag älskar fortfarande. Även om massa har förändrats sedan den tiden. Men då var tennisen lite annorlunda igen då. Om vi säger så här... Att tennisen har gått från absolut så här rikemansport liksom, med den här kungen som introducerade sporten i Sverige och sen lärde ut det. Och sen,
Vegora, va?
Ja, med Vegora, precis. Och sen så gick det liksom till en folksport liksom, med Björn Borg, och liksom, det byggdes banor över allting hela tiden.
Mm. Och det här, Björn Borg var väl också, han var en arbetarklass nästan?
Björn Borg, ja. Ja. Ja, verkligen. Ja.
Ni är ju polare.
Vi är inte polare, men jag har ju säkert tilltalat honom ett 100-tal gånger. Och ja, sist pratade jag...
En gång.
Ja, nej, men sist... Nu, jag frågar bara alltid hur det går för hans grabb. Liksom. Han är ju skittuktig.
Ja, just det. Ja, och, Robin, va?
Nej, men gud, vad heter han? Nej, inte Robin.
Leo.
Leo, ja. Precis, tack. Nej, men att nu ska han till Frankrike och köra grus här och liksom, ja, du vet, han är på... Och Nadal också tränar i...
Hur gammal är han?
Han är 16 år. Ah, wow. Och det fina med honom, eller man säger att han bär sitt efternamn som om det vägde 3 gram, du vet. Mm. Han är helt mogen i... Liksom, det är inte, han ligger inte... Han är sin egen. Leo är sin egen... Helt sin egen liksom.
Spelar en vacker tennis.
Han spelar otroligt tennis och har det där tjurskalliga som behövs. Du vet, det är också det så här i tennis, att om du överdriver lite nu, men för att lyssnarna ska förstå liksom. Så om du träffar en, det finns jättemånga begåvade spelare som hade kunnat bli någonting. Jag har träffat många av dem. varför inte de blev någonting är, man märker i de första meningarna, de är liksom helt van, de är trevliga människor, du vet, det går att prata med dem, det är lugnt, alltså det studsar tillbaka, det är en trevlig stund, du vet, snacka med dem. Och det kan du inte riktigt ha i den sporten. Du måste in djupare i dig själv, du måste vara en liten säregen person, mm, liksom. Mm. Nu har inte jag snackat med Leo, jag säger inte att han nödvändigtvis behöver vara så, men oftast är det så.
Alltså någon bokstavskombination nästan?
Ja, men inte bokstav, men att du är att vara social och omtyckt och liksom ha det är inte där det är inte där du satsar någonting liksom.
Nej, jag fattar. Mm. Men skulle du...
Ja, men jag tycker så här, Robin Södlings sommarprat nu liksom, för han är ju en person, och nu lyssnar han säkert inte på det här, och jag menar detta med all hjärta liksom. Jag menar, så jag var tränare på Kungliga i flera år, eller ett par, tre år i alla fall. Och då kom ju han där titt som tätt, och ibland så ville ju mina elever ha kanske en autograf, du vet, av Robin. Så här. Så frågade jag så här, Robin, så här, kidsen vill ha autograf, är det lugnt eller? Och då kunde han säga nej och bara gå vidare.
Mm.
Och någonstans är det där du också kan vara som idrottare. Att du behöver ligga på den nivån. Att du behöver vara så egen för att göra det. Men sen tycker jag att han förklarar det så bra i sitt eget sommarprat, att han pressade sig själv till en nivå liksom, han gjorde sig själv helt ensam, han hade ju ingenting annat än tennisen. Det är weird sport, det är en märklig sport.
Har du spelat mot Björn Borg?
Nej, det har jag inte gjort. Nej. Men jag hade kunnat göra det. Men däremot i hallen där jag är, i Stockholms tennishall, så är ju han burken där, och han får vara i fred där, och vi vill att det ska vara så. Man håller inte på att snacka med honom för mycket. Man säger bara, tja, hur läget? Ja, lite så.
Men du, för jag tänker mig att tennis så mycket är en estetisk sport på något sätt. Bryr du dig om det? Alltså,
för mig är det så smutsig sport.
Okay.
Just att estetisk sport, då tycker jag att det kanske är någon som har tittat på Instagram på tennis eller någonting, men det är ju ganska ont, och du möter någon som du kan förlora mot någon som du är egentligen mycket bättre än. Det är väldigt mycket psyke, det är väldigt mycket hur närvarande du kan vara, hur mycket du kan egentligen släppa dig själv. Man kan se det lite, om du tänker dig, du ser en match och så slår någon in matchbollen. Först då blir den en människa igen. Innan det så har den varit på en plats där få vet vad den har varit. Liksom. Det krävs en koncentration, det krävs en boll för boll, slag för slag hela tiden. Och sen när någon har vunnit, eller då är det nästan som att det blir, du vet, som i ett framkallningsrum, att då kommer människan tillbaka liksom. Jag såg det senast igår när Nadal vann över Djokovic i Roland Garros, att det är sånt fokus hela vägen fram. Men ja, det är också en estetiskt rolig, vacker sport om du går ner och spelar med dina vänner och du har lite trevligt, och liksom, det är en vacker sport.
Har du favoritspelare?
Ja.
Är det inte Nadal som alla hatar?
Nej, det är Djokovic alla hatar. Okay. Det förstår vi alla varför.
Varför hatar alla honom då?
Jag tycker att han har gjort genom åren ett par liksom, det kanske kan dyka upp någon bild här och där, det är lite för mycket så. Det känns inte riktigt äkta bara.
Okay.
Och han har en väg till folks hjärta genom att vara bara helt, han skulle kunna bara vara helt sig själv, och han själv tror inte jag är så nice liksom. Han är en vinnarskalle, urtypen av vinnarskalle, och det skulle han kunna visa bara. Men istället så vill han vara det, men också samtidigt en väldigt väldigt godhjärtad person lite, ja, och det kommer inte naturligt från honom.
Så det känns spelat.
Och du vet, massan, du vet, folkmassan, du vet, de känner av det. Man känner sig till, man känner det. Man, så här, var dig själv bara istället, liksom. Ja. Och Nadal var ju det, liksom, han är ju en tjurig jävel. Men han har ju varit det från dag ett också, så han är ju bara sig själv. Det är bara så här, han signalerar ju så här, men ni får ta det här eller inte ta det, jag kommer inte bry mig. Och sånt älskar man ju till slut, liksom. För han är ju det, liksom. Och Federer, han är ju... han är en nice guy. Mm. Och det går ju, alla gillar en trevlig person liksom. Mm. Men han ska ju också veta att han hade förflutet av slå sönder alla raktar och bli avstängd hela tiden som junior.
Mm. Ja, så du relaterar mest till honom eller?
Ja, men den jag beundrar mest och den jag gillar mest är ju Serena Williams. Mer på samma sätt som du frågar mig om Bert kanske var ett band liksom. Är hon en som idrottare som förebild och som med tanke på var hon kommer ifrån och vilken resa hon har gjort. Och du vet liksom i en sån ändå vit sport som tennisen är att om det är svår sport, då kan du tänka dig hur svår sport det är för en svart kvinna från Compton i Los Angeles liksom. Mm. Att hon har ju fightats inte bara tennisen utan tre separata matcher. En match liksom för henne var tre matcher. Ja, men om du tänker dig så här, miljön, hur jag kan tänka mig att man blir behandlad som en utomstående i en sån tät community som den sporten ändå är. Att det är inte bara tennismatchen utan det är flera andra matcher pågående samtidigt. Liksom. Mm.
När tävlade du i tennis senast?
Jag gjorde det i Mariestad 1995, final, det var min sista match.
Ah, okej, okay. Så du spelar liksom inte matcher längre?
Jo, grejen är att nu är jag igång igen. Nu har vi dratt igång ett serielag. Mm. Och så vi åker runt här i Stockholms små... I Stockholm med omnejd. Och möter andra. Jag spelar på Stockholms TK. Du vet, så möter man Smedslätten, man möter Farsta. Det är två singlar, en dubbel. Och ja, det är helt sjukt kul att vara tillbaka. Liksom.
Hur går det då?
Vi vann första här mot Smedslätten med 2-1 i matcher. Jag förlorade min singel. Och så vann vi dubbeln i tiebreak och så vann vi vår första singel också. Så det blev 2-1. Men jag är lite lagledare där också. Eller vi är fem pers liksom. Vi delar väl lite på lagledarrollen sådär. Men jag känner ändå att jag behöver reppa och vara trevlig och allting och lyckades vara det hela vägen. Men igår så kunde jag inte tänka på något annat än den här förlusten och det påminner mig väldigt mycket från min barndom. Alltså att det är som att jag blev av med någonting. Jag blev av med någonting. Någon tog något ifrån mig. Mm. Och att jag inte kom in i matchen heller. Jag kom inte in i det. Och det är enormt besviken liksom. Jag var för mycket tränare, för mycket trevlig person liksom.
Hur mår din tennisklubb då? Den liksom omskrivna kändistäta.
Är bra. Mm. Det är bra. Det är ju liksom det har ju varit mycket med det här corona, du vet, som i alla andra sporter, men där har vi ju lyckats liksom. Det är ju ganska coronasäker sport.
I alla fall om man spelar singel.
Ja, men precis, om man spelar singel och liksom man kan hålla avstånd och sånt så tennisen mår ju bra. Det är inte bara min verksamhet som gör utan det är verkligen allas verksamheter nu. Mm. För alla innebandy, alla måste söka sig någonstans liksom. Och då blir tennisen ganska tacksamt ställe att gå till. Mm. Och tennisen har mått bra länge i Sverige på motionsnivå, alltså där jag håller till liksom, eller där. Mm. Men det är ju på toppen som det inte går.
Nej, ja, just det. Du, vad ska du ha för att lägga om till padel?
Ja, men padel är ju något, det är ju bara att jag använder ett rack och en boll så där, men annars har de ingenting med varandra att göra.
Nej, just det.
Nej, du kan ju ta en skitbra paddelspelare och sätta det på en tennisbana så är det som en nybörjare liksom. Så det är så himla svårt liksom.
Men skulle du göra det för 8 miljoner? Aldrig mer spela tennis.
Då tänker jag gärna så här att jag brukar ju liksom bränna alla pengar jag tjänar live på nästa skiva. Och nu kanske man inte kan göra det liksom. Och om jag ska lyckas spela in en skiva till, du vet, med musiker och allting sånt, det kostar ju svinmycket liksom. Då hade jag nog kunnat övergå till paddel för att rädda rock'n'rollen.
Vad tänker du om framtiden?
Jag önskar bara få hålla mig frisk typ. Det är ju lite så, du vet, man är egenföretagare inom sport. Det handlar jävligt mycket om kroppen liksom. Alltså om inte min kropp håller så kommer inte några pengar in liksom. Och att jag känner att det hade varit jävligt grymt att ha En liten peng som skulle kunna göra så att om jag är sjuk så kan jag betala hyror och grejer.
Mm.
Det ska jag försöka fixa liksom.
Mm.
Jag tycker jag ser rätt ljust på framtiden. Jag tycker det händer mycket skit nu, men du vet så här, jag tycker det är, folk ändå visar att de är trevliga i den här krisen också liksom.
Apropå kris, hade du en 40-årskris?
Jag hade nog det lite mer året innan där. Men ja, jag har lite kris. För jag har börjat snegla på motorcyklar och så. Du vet, okay. Jag har inte körkort.
Nej.
Men att jag kanske skiter i körkort och går direkt till motorcykel. Och att det är mycket den här bilden av en Harley Davidson. Liksom, lite låg. Alltså inte mega gaffel, för det kan jag inte liksom bära upp. Det är liksom, men i alla fall du vet ändå så här. Och att det är USA.
Mm.
Det är ryggsäck. Och men det är alltid den här drömmen, så har jag också alltid hår. Att det fladdrar, eller rätt så här, att det fladdrar liksom, ja, där bak.
Apropå andra gäster som har varit här, så det är Mattias Varela här precis, som pratar om att åka till Turkiet och operera in.
Ja, just det. Ja. Just det. Fan vad grymt. Fan vad kul. Du vet, jag snackade med en kompis och gjorde det. Det här är ju roligt, alltså den här bilden, du vet så. Han åker ner, han gör det, på planet hem. Det man har bandage på huvudet då, för att det är blöd, det är ju massa grejer och så här. Då satt han på planet med 20 andra med bandage. Ja. Tänkte landa på Arlanda där, kliva av med det. Med det liksom. Det tåget av andra liksom före detta flintisar liksom.
Nästan som man skulle bara...
Nej, men det är ju dokumentär, ja. Det är ju fantastiskt. Mm. Jag hörde faktiskt av mig till Emil Persson, du vet. Han,
ja,
nu är heller inget år. Så här, sa jag det till Emil bara, fan, ska vi inte åka till Turkiet, säljer vi idén till SVT bara, du och jag får betalt, kommer hem, nytt år, ny chans.
Vad sa han?
Vi är ganska nöjda som det är. Men det är alltså hår, fan, det är ingen lek att tappa hår alltså.
Tycker du inte det var jobbigt?
Ja, alltså verkligen. Liksom, du får ju, du vet det här, de här idealen som jag kanske hade, du vet, Körvårdsskogen, och du vet, alla sådana människor har ju hår liksom. Du vet, det fanns få förebilder där det är så här, hjälten har ju hår liksom.
Bruce Willis dock.
Ja, Bruce Willis, jag vet. Ja, men det är ju någonting där, men jag tycker han lyckats på något sätt liksom.
Du, jag tänkte att vi skulle gå in på mitt moment, frågor du inte fått förut.
Ja, trevligt.
Har du någonsin kallats för Örgrytes Håkan Hellström?
Nej, fan, inte, nej.
Nej.
Men det är ju trevligt. Ja. Örgrytes och Nästrup, kan jag leva med.
Finns det någon bergskedja du tycker mer om än andra?
Det finns ju den här, du vet, som går rakt igenom Ryssland där. Eller i Sovjet, alltså, nej, Sovjet, Ryssland. Alltså, du vet, nej, vad heter den?
Som går, ja, norr, så går den, är det Ural kanske?
Uralbergen, ja. Mm. Uralbergen. Mm. Och jag fantiserar ofta om att vara norr, alltså sista kedjan ute i Uralbergen som går ut i... Nordsjön, alltså i Nordpols vattnet där uppe. Kan vi se det så? Nej, men alltså att det finns ju städer där längst med liksom.
Mm.
Ja, det vore ju fantastiskt att åka dit någon gång liksom.
Vilket tv-spel har du lagt ner mest tid på?
Jag och Kalle Stefansson då från Bad Cash gjorde alla skolarbeten ihop. Och då spelade vi James Bond med 16-bit Nintendo. Det hette James Bond GoldenEye. Ja, man kunde gå runt och skjuta varandra istället för skolarbetarna då.
Där var succémomentet frågor du inte fått förut slut. Du, vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar allting som kommer från Per Stålberg. En trevlig person från Göteborg som har betytt mycket för mig genom åren. Och i början av när jag skulle gå från trummis till att sjunga, så var han med mig i replokalen och höll min hand och sa att det är så här alla gjort, du vet, man bara sjunger, du vet, skit i det, du vet, den, och jag tror inte han minns det här själv ens, men om man ska säga att det finns rock'n'roll-änglar, så stötte jag på en vid rätt tillfälle och rätt tid. Och han har fortfarande sitt band The Vision of Laura Lee kvar. Och han har också en trevlig studio, Welfare Sounds, i Göteborg. Och jag stötte på honom här om veckan. Och han var fortfarande lika glad, positiv och trevlig. Och det är inte alla som lyckas vara det, komma upp och hålla på med musik så länge utan att bli lite bitter, lite avundsjuk eller någonting. Men så Per Stålberg, så här, trevlig förebild och någon jag tänker på.
Stort tack för att du kom hit.
Ja, tack så hemskt mycket. Trevligt att vara.
Ja, det var väl nice.
Ja, det var skitkul. Det var skittrevligt.
Alldeles strax ska du få höra en världspremiär med Jonas Lundqvist. Ett spår från albumet Dubbla fantasier som bland annat innehåller en duett med Eva Dahlgren och som släpps den 30 oktober. Men först ska jag tacka för din uppmärksamhet. Berätta att Värvet görs av mig, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och ges ut av Acast. Och att nästa vecka kommer den fantastiska skådespelaren Elin Klinga hit. Men nu ska jag inte hålla dig på halster längre. Här är Låter hela dagen gå med Jonas Lundqvist. Tack för idag.
Släng ner allting i stora svarta påsar. Nere på gatan står en vän och väntar på mig. Det står en vän och väntar på mig. En tur genom stan, ja, vi har inte mycket tid kvar. Sluta säga sådär, vi är bara mitt i livet. Ja, vi är bara mitt i livet. Seriös, du vet du kommer dö ändå. Ditt leende, det vackraste jag visste. Det vackraste jag visste. Röker i min säng, men jag vill inte spela mera. Tennis, inte en boll, men jag vill bara vara fri.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!